Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser.
Den svenska staten har inte alls monopol på att bygga samhällsstrukturer och rättssystem. I ett stort antal så kallade utsatta områden har grovt kriminella nätverk och mäktiga familjer tagit över de rollerna. Idag ställer vi oss frågan, vad krävs för att rättsstaten ska återta makten? Titta på veckans juridik. Ja, välkomna hit, gästerna. Det är Niklas Andersson, du är polisintendent och chef för lokalpolisområdet Rinkeby här i norra Stockholm. Lise Tam, chefsåklagare vid internationella åklagarkammaren. Eva-Lena Norgren, du är lagman och chef för Södertälje tingsrätt. Och Johanna Bäckström Lärneby, du är chef för rättsredaktionen vid Aftonbladet och har gjort en hel del reportage på det här temat. Mm. Välkomna hit. Jag börjar med Niklas. Du finns i ett av de här så kallade särskilt utsatta områdena när du är chef. Hur ser det ut där ute? Berätta.
Nej, men mitt område är ett sånt område som har en uppenbar parallell samhällsstruktur. Det är inte alltid polisen eller rättsväsendet som är de som bestämmer vilka regler som ska gälla. Begår man brott så är den egna gruppen som bestämmer vad som är rätt och fel. Man utdömer straff efter det måttet man själv tycker det passar. Så att, det innebär att man inte anmäler brott när man... Eller sällan. Poliser som ska hålla förhör med personer som nyligen är skjutna, de nekar till att de ens är skjutna. För man vill inte involvera polisen överhuvudtaget i utredningen.
Och hur upplever man det som polis? Det måste vara svårarbetat.
Det är ju otroligt svårt. Vi har ju höga ambitioner att klara upp de här brotten. Och det är många i området som har förväntningar på att vi ska klara upp brotten. Men förutsättningarna blir väldigt svåra för oss att göra det.
Lise Tam, ni får många av de här på ert bord på internationella åklagarkammaren och de grövre kriminella nätverken. Hur ser ni på det här problemet?
Nej, men jag håller med Niklas fullständigt. Det är mycket problematiskt och vi tycker ju att lagen ska gälla alla, men det gör den inte. Därför att just då finns de här parallellstrukturerna. Det jag tror man måste komma ihåg, det är ju att i de här områdena bor människor som är uppvuxna i klansamhällen och där hederskulturen gäller. Och det gör att man har helt andra metoder för att icke rättvisa som inte alls stämmer med de svenska eller de normerna som finns i västvärlden skulle jag vilja säga. Och det gör att man hittar på andra sätt som man är van vid från sitt hemland. Och det är oavsett var man kommer ifrån skulle jag vilja säga. Och det här har vi låtit fortgå under väldigt lång tid. Så det är inte alls man pratar om det problemet med nyanlända. Nej, det här har ju pågått jättelänge. Och det hänger ihop med att folk inte är integrerade i det svenska samhället och inte har lärt sig så att säga, de normer som gäller. Och jag som åklagare tycker ju att lagen ska ju gälla alla. Ska vara, och det är, vi har ett jätteproblem med polisen och åklageriet med att få folk att vilja vittna. Och i Södertälje-målet som vi hade, där vi hade väldigt stort ärende, så var ju fullt först när folk var, alltså de huvudmisstänkta var frihetsberövade, som människor vågade börja prata. Och därför att de fick ett omfattande stöd och skydd från samhället. Så att tryggheten hänger ju ihop med att man ska våga.
Mm. Eva-Lena Norgren, hur upplever man det här som oväldig domare som har det uppdraget att faktiskt skipa rättvisa som samhällets och rättsstatens yttersta utpost? Berätta.
Det är klart att det är ett jätteproblem, precis som Lisa som beskriver här. Nu är vi ju liksom sist i kedjan, så att det är klart att det påverkar polis och åklagare mycket mer tror jag. Men det är klart på sikt så blir det ju ett stort problem. Det kommer komma vittnen och målsägande som är åberopade av åklagaren som muntlig bevisning som inte bara kanske är rädda längre men som faktiskt inte har några incitament att berätta heller för man har redan kanske dömt av de här målen i en parallell rättsstruktur. Mm. Och på sikt så kommer det såklart, tror jag, leda till ett färre antal avgörande helt enkelt domar.
Känner ni på domstolssidan att de räknar in er i statsmakternas, det vill säga polis- och åklagares sida och inte förstår er opartiska roll i det här? Berätta hur ni känner kring det.
Jag har inte själv reflekterat över det utan jag tror att de hoppas jag också bemöter domstolen med respekt. Vi jobbar mycket i Södertälje tingsrätt just med bemötande. Att man ska känna sig väl bemött och man ska veta att det är lika till för lagen för alla att rättssäkert när man kommer så att man inte på något vis dömer någon i förväg. Utan, nej, jag känner inte så att vi har något liksom, problem på på det sättet.
Okej. Okay. Johanna Bäckström Lärneby, du har själv tagit aktiv del i speciellt ett område i Göteborg där de här sakerna är väldigt tydliga. Berätta om dina upplevelser därifrån.
Jag gjorde ett stort reportage här om veckan, eller som jag har hållit på med i några månader, som handlar om en stor familj i Göteborg som heter Ali Khan. De har släktingar i Malmö också, i Berlin och andra städer i Sverige, som är, de har bott i Sverige väldigt länge, i över 30 år. Och som är, precis som Lise säger, en utpräglad hederskultur lever de i. Och den här familjen är väldigt kriminellt belastad. Och då pratar vi grova våldsbrott i form av mord och grova misshandlar och utpressningar. Och som regel alltid ett grovt övergrepp i rättssak så fort de har gjort någonting. Och det gör att de nästan styr i Angered. Alla vet vilka de är, alla vet vad de kan göra, vilket våldskapital de har. Vilket gör att de blir lyssnade på. Plus att Hashem Ali Khan då, som är familjens överhuvud, som jag intervjuar i den här serien. Han är imam och är en väldigt respekterad man. Inte så att han sitter där med någon spira liksom och dikterar vad hans söner och barnbarn ska begå för brott. Så tydligt, så fungerar det inte riktigt. Men alla vet vilken makt han besitter, alla har respekt för honom. De vänder sig till honom när de behöver medla i brott. Han tar själv aktiv del i medling, som han säger. Eller som han säger inte medling, utan han säger att han löser problem. Och då är det precis den här typen av problem som vi har pratat, att någon blir skjuten i benet. Då kanske Hashem kommer dit, två släkter. De ses, de som inte är direkt inblandade, och så löser de det. Skakar hand, inte att de blir kanske vänner, men de bråkar inte mer. Och sen så, när polisen då ska försöka utreda det här brottet, så går det inte, därför att då backar de från sin anmälan och polisen tvingas lägga ner. I Göteborg, eller just Angered, mot den här familjen, så har de 200 anmälningar, polisanmälningar mot dem de senaste två åren. Det är ju en extrem mängd. Nu är de många, men det är ju ändå en extrem mängd med 200 anmälningar. Och de allra flesta har lagts ner.
Vi kanske ska säga till våra tittare också att han har själv trätt fram och pratat i Aftonbladet. Och han är inte själv dömd och lagförd för de brott som du räknar upp.
Nej, och det är viktigt att säga det. Att det är därför jag, när jag säger så här, att det är inte så att han sitter och dikterar liksom sina ungar och eller söner. De är ju vuxna män naturligtvis. Att begå brott. Det är inte riktigt så det går till. Det är mycket mer komplicerat än så. För det handlar om den här hedersstrukturen. De vet precis vad som gäller och vad man gör och inte gör. Mm.
Lise Tam, varför når det svenska rättssystemet inte ut i de här kulturerna? För misslyckas det svenska rättssystemet?
Så som jag ser det så hänger det ihop med att vi kompetenserna när det gäller hederskultur är fragmentarisk i samhället. Alltså det finns vissa grupper som kan det här jättebra. Alltså ni i Rinkeby kan det säkert jättebra. De som håller på med hedersvåld, som man säger. Och då tänker man på liksom kvinnor som blir kvinnor. Alltså men hedersvåld är ju mycket, mycket mer. Jag tycker inte att det finns en tillräckligt hög kompetens rakt av i hela rättsväsendet, men alla andra samhällsorgan och myndigheter bör lära sig mycket, mycket mer så att man förstår vad det är vi ser. Därför att utan att ha den kompetensen kan vi ju inte heller förstå hur vi ska agera. Det handlar ju om att de kan inte de svenska normerna och vi förstår inte vad de, hur de tänker heller. Och när jag säger de, det låter verkligen som vi och dem. Men det är väldigt, väldigt olika grupperingar som dock, det som de har gemensamt att ha, det är den här hederskulturen. Och jag tycker vi lämnar kvinnorna åt sticket. Vi gör ingenting åt våld mot kvinnor där. Därför att där kan man verkligen prata om tystnad och där gör man upp fullständigt. Det begås alla möjliga olika brott och kvinnor får inte ens gå ut. I Rinkeby man ser inte en kvinna på torget. Och det här tillåter vi. Och då är det så här att rättsväsendet, vi kan göra så här mycket. Och vi kan arbeta med de här ärendena, vi får de brotten som och utreda dem. Men, och domstolen kan döma av dem. Men det är ju resten av samhället måste också hjälpa till. Vi kan jobba med uthållighet och vi kan jobba multidisciplinärt. Så att vi jobbar hela med många myndigheter tillsammans mot den här problematiken. Men vi rår ju inte på de här barnen som är 13 år gamla och som begår väldigt allvarliga brott. Det gör vi inte, utan det är ju, de är ju inte straffmyndiga, utan där är det ju andra instanser som måste. Och de måste få rätt verktyg. Och jag är inte säker på att socialtjänst, skola och så vidare har tillräckliga resurser och rätt verktyg för att faktiskt kunna göra någonting åt det här. Och sen så måste de här människorna, vi måste ju ha en dialog. De måste integreras. Och hur gör vi det? Det är ett jätteproblem. I Stockholm med bostadspriserna är så höga som de är. Det är ett jätteproblem som är långt större än rättsväsendet.
Eva-Lena Nordgren, du sa tidigare att ni hoppas att ni får respekt med er eller har respekt med er för att ni är en domstol. Men har ni fått ändra arbetssätt på något sätt i de här sammanhangen? Tänka om när det gäller säkerhetsfrågor och sådär.
Det är klart det är oerhört viktigt att när man kommer till domstol så känner man att man kommer till ett ställe där man inte är dömd i förväg. Så att vi jobbar mycket med bemötande och det tror jag det är väldigt viktigt för domstolarna att man gör det. Och jag tror de flesta domstolarna också faktiskt gör det. Men att det är viktigt att man har en tydlig liksom, strategi när det gäller bemötande. Inte bara vittnen och åklagare och målsägare men även för de tilltalade som kommer.
Bryr de sig om era beslut och era domar? Hur är din uppfattning där?
Det är svårt att säga. Det är klart att vi har personer som kommer tillbaka återkommande. Så är det väl på de flesta domstolarna. Mm. Men vi tycker ändå att det fungerar bra. Just det här säkerhetsmässiga. Att vi jobbar väldigt tydligt. Vi har ju permanent säkerhetskontroll. Just med dialog när personer kommer. Så att det inte blir de här konfliktskapande situationerna. Mm. För det tror jag är viktigt liksom att undvika.
Niklas Andersson, du som sitter mitt i det här rent operativa arbetet. Vad är ditt svar på frågan om varför svensk rättsväsende, där du själv är en del, inte rår på det här och inte har kommit längre?
Nej, men det är jättemånga frågor här på en gång. Men om jag hänger på det Lise säger här, så det här med klansamhället och att vi har andra kulturer i mitt område, det är helt uppenbart. Jag har suttit på kvällsmöten med många somaliska män, äldre män, som tidigare haft ett starkt inflytande i sitt område. Starkt påverkan på gruppen personer som är våldsbenägna. Men egentligen uttrycker att de inte längre har det. Att man har tappat den makten som man tidigare haft. När man beskrev att man tidigare hade en klansamhälle och man kunde göra upp mellan varandra. Idag har vi en kategori unga män som egentligen struntar i det. Och de struntar också i det svenska rättsväsendet. Så de hamnar någonstans mitt emellan i de här kulturerna. Och det skapar ju jätteproblem. De blir ju i slutändan helt livsfarliga personer som är ute i vårt område. Och har väldigt låg tröskel för att begå väldigt grova våldsbrott. Och det Eva-Lena, när det gäller rätten så tror jag att man ser idag ambulanspersonal som en del av staten. Man ser räddningstjänst som en del av staten. Så att jag tror att det är inte nog allt för långsökt att tänka att även rätterna är en del av staten och en del av förtrycket som man ser av de som bor i området. Mm.
Johanna, din upplevelse här nere i Göteborg, säger jag, vi sitter här i Stockholm. Har vi varit naiva som har låtit det här växa och ske?
Ja, och jag tror att naiva, alltså de som bor i Angered, för dem är ju det här ingen nyhet. Det är ju liksom, mitt reportage var ju en ögonöppnare, förstår jag, för oss som lever, som jag brukar säga, i det vanliga samhället som inte har den här parallella strukturen. Men Angeredsborna har ju järnkoll på detta. Skillnaden är att nu kanske alla andra börjar få upp ögonen för hur himla allvarligt det är i de områdena. Och vilken jävla press de lever under, de människorna. För det är inte så att de går på mig eller mina vänner i andra områden. De går ju på dem som är i Angered, som är svagare, som inte har de ekonomiska resurserna, som inte har något val. Det är ju det som gör att det här blir så himla cyniskt och att vi lämnar dem i sticket. Och sen så, vi rår inte på 13-åringar. I Angered så är de så unga som, alltså 7, 8, 9 år. Det är många lärorektorer som har mejlat mig efter reportaget och sagt så här. Alltså de här odågarna till ungar, nu är det inte bara, vi kan prata bara om Alikans barn, för det är inte så enkelt, utan det finns ju många starka familjer. Men när det blir så att en unge gör ett ofog och en lärare kommer och säger till, och det kommer 3 stycken från familjen som är grovt kriminella och berättar att du gör inte så här mot mitt barn. Så här, mitt barn ska behandlas på det här sättet. Så backar man. Det är flera gånger man backar. Och då spelar det ingen roll hur mycket resurser man ger till de här lärarna. För det handlar om deras egen personliga säkerhet och deras familjsäkerhet. Då säger de upp sig. Och jag tycker det är mänskligt. Och då måste vi förstå att det är där någonstans som vi har hamnat. Och jag tror lite grann när vi pratar om, du sa, men nu blir det verkligen vi och dem. Jo, men det är för att i det här fallet så är det ett vi och dem. Det är ett vanligt samhälle där vi har kommit överens om att vi har en rättsstat, alla är lika inför lagen och alla ska dömas på samma sätt. Och sen så är det dem. De har egna lagböcker. Vilken lagbok ska gälla vem då? Det är otroligt orättvist. Så kan vi liksom inte ha det. Och när jag gör de här intervjuerna så är det ju... Alltså kulturkrocken oss emellan är ju det mest intressanta egentligen i hela reportaget. För den är ju total och jättespännande. Det är här det bränner till. När min kultur, eller den svenska kulturen jag är uppvuxen, krockar med den här klanstrukturen som de har. Det är jätteintressant att sitta och diskutera med till exempel då Hashem Ali Khan.
Mm. Lise Tam, vi pratar om krockar mellan kulturer här. Hur upplever du det här från ett åklagarperspektiv? Har man svårt att få dem helt enkelt att förstå vad en förundersökning går ut på till exempel?
Absolut. Jag håller med verkligen om det som har sagts. Jag tycker Niklas sa något väldigt viktigt. Är att tidigare så kunde somaliska klanledare ha lite koll på sina yngre så kallade odåger då. Och det kan de inte längre. Och det är där vi hör från i våra ärenden och i målen att ingen kan kontrollera de här längre. Så att de har lärt sig av den svenska friheten att man kan göra lite som man vill. Och de följer då inte svenska lagar och de följer inte ens deras egna lagar. Åtminstone inte i de vissa av ärenden vi har haft. Och det tycker jag visar ju att vi har ju helt tappat greppet. Men även den strukturen har ju tappat greppet. Och hur gör vi då? Ja, det är ett jättesvårt problem. Men jag tror att vi har varit väldigt naiva. Och vi har låtit det fortgå. Man är rädd för konflikten. Man kan inte förvänta sig att en lärare eller någon från Försäkringskassan ska själv så att säga, behöva utstå. Självklart backar man. För man blir hotad. Även sjukhuspersonal säger samma sak på akuten, var man än är. Vi märker ju lite mindre av det, även om man märker en mer hetsk stämning i rättssalen. Där vi märker, det är ju att jag kan tycka att även under huvudförhandlingarna så kan jag tycka att vissa försvarare kan så att säga, ta sig an lite de här maskulinitetsnormerna som jag kan starkt ifrågasätta. Och där man kan tycka att man är lite macho därför att klienten förväntar sig. Och så är man lite otrevlig då mot den kvinnliga åklagaren kanske. Därför att det är ett spel i rättssalen. Jag vet inte om du håller med där, om du har sett det här i Södertälje. Men det har en del av mina åklagare upplevt. Och där jag tycker att vi ska ha noll tolerans för det här i rättssalarna. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att under rättegången att man är väldigt, väldigt tydlig. Alla ska försöka vara jättetydliga, men man kan ju inte kräva att en lärare eller en handläggare på socialtjänsten ska våga stå upp och säga nej, så här är det, när de blir dödshotade.
Vad säger Eva-Lena om detta?
Nej, men jag håller med, det är helt oacceptabelt. Det ska ju inte vara så i en rättssal. Och det är ju rättens ordförande som ska se till att det är ordning och reda, att inte det sker helt enkelt. Men det är klart att man ser det, och inte minst i uppehållsrum och annat utanför tingssalar och annat, att åklagarna kan vara utsatta. Så är det.
Jag tror vårt samhälle är byggt för att hantera normalnivån och normalbrottsligheten. Men vi är på sådana nivåer så att det blivit helt... där vi inte hanterar det. Vi har 16-17-åringar som gör upprepade grova rån. Blir dömda upprepade gånger för grova rån, men fortsätter vara ute i vårt område. De blir dömda till vård och socialtjänsten har inte verktygen. De har inte någon kraft att göra någonting adekvat. De är ute och fortsätter begå grova brott.
Ja, varsågod.
Får jag hänga på lite där? Därför att just det i ett annat problem är som ett färskt exempel som just handlar om Ali Khan, där det var ett grovt övergrepp i rättssak där de hotade ett vittne, en målsägande, väldigt grovt. De dömdes för det i hovrätten i somras. Och då den här unga killen, en 16-åring, som då visste att de hade fått sin dom och dömts till fängelse. Han åker tillbaka till området. Han fick skydd av polisen på annan ort. Han åker tillbaka till området för han ville se en Gothia Cup-match där hans gamla lag spelade och visste att de var i fängelse. Så kommer han dit och så kommer de på en motorcykel och slår honom igen. Då visar det sig att då har ju de inte fått sin fängelseplacering. Eftersom de döms och så får de ingen placering och så går de ut. Kan de vara ute i området ett par veckor tills de får det?
Mm.
Och det är ju katastrofen att de kan komma ut och så flinar de åt hela lokalsamhället ute i Angered då, trots att alla vet att de är dömda. Hur ska folk förstå det här?
Det är som vi har butiker som idag blir utpressade. De tvingas betala pengar för att få behålla sin butik för att den inte ska bli förstörd. Men vad har vi att sätta emot? Vi har utpressning, eller kanske en grov utpressning. Men i slutändan, människor blir inte sittande på det. Så att vi får in dem, håller förhör med. Och det enda som har hänt egentligen, de får veta att den här butiksägaren eller restaurangen har anmält dem för brott. Men det blir ingenting mer. Och sen går de ut och så hamnar de i samma situation igen. Och jag vet inte hur många gånger man ringer till polisen efter det.
Alltså du sätter ju fingret nu på det som är den allmänna politiska frågan. Kan man då genom till exempel så kallad inkapacitering helt enkelt slå ut den här typen av strukturer genom att de sitter på finkan istället för att finns ute i samhället? Och då är den konkreta frågan, börjar med det Elisabeth Ham, går att med lagstiftning och skärpta straff och straffminimum komma till rätta med detta?
Komma till rätta vet jag inte. Som jag sa så här, det krävs ju en multidisciplinärt angreppssätt här. Men jag kan säga i Södertäljemålet som vi höll på för några år sedan så var det ju en väldigt stor skillnad när så att säga, ledarna för det här kriminella gänget blev inlåsta. Och man tog ett väldigt brett angrepp och lagförde för brott efter brott efter brott. Och så småningom började folk våga prata och det blev en större trygghet i Södertälje. Så det är i alla fall ett bra exempel på där det gick. Men det krävdes enorma insats från polis och åklagare. Vi hade ju 7 åklagare på heltid som arbetade med ett av de här mål som bara var alltså det här dubbelmordet plus det andra mordet. Sen har vi andra mål som har pågått som fortfarande pågår i hovrätt när det gäller de högre delarna av Södertälje-nätverket med de stora bedrägerierna. För det är väldigt brett. Det är inte bara att de begår våldsbrott. Det är ett enormt utnyttjande av välfärdssystemen också. Och en enorm penningtvätt som vi inte har kommit in på. Så det är ju också ett angreppssätt att gå på hur pengarna... De har ju ett separat banksystem. Alltså det är inte bara våldsbrotten, utan så att säga, hela samhällsstrukturen är ifrågasatt. Eller vad ska jag säga. Och jag tror att alla måste göra någonting åt det, men även de själva. Mm. Så de har också ett eget ansvar att vill man bo här, vill man anpassa sig, vill man ens barn ska växa upp och ha fungerande liv, så måste man också ta ett ansvar och anpassa sig.
Eva-Lena, vad tror du om lagstiftningsvägen på detta?
Jo, det är klart att det är säkert att det kan bidra om man har strängare straff. Men just det här som Lise lyfter med penningtvätt, det tror jag är enormt viktigt för polisen att få resurser att kunna bekämpa. För om man minskar de ekonomiska incitamenten att begå brott, då tror jag man kommer väldigt långt. Så jag tror man behöver mer politisk uppmärksamhet på den typen av brottslighet och även om polisen har mer resurser. För att då slår man liksom undan en hel del.
Jag håller med dig, men jag har grupper i mitt område som egentligen pengarna för dem har tappat ett värde. Pengarna, de har höga inkomster, men utgifterna är otroligt stora. De har inga långsiktiga upplägg, de har ingen strategi för att man vill komma till en viss punkt. De lever för dagen. De tror nog själva att de inte ska överleva tills de är 25. Så pengarna i slutändan för dem tappar ett sånt värde. De gör det som de tjänar mest pengar på för stunden. Och är det att sälja narkotika eller att ägna sig åt rån eller köra in hjullastare i våra elvarukedjor eller vad det än är för någonting, så är det man gör. Men pengarna bara försvinner. Mm.
Johanna, follow the money brukar man säga i de här sammanhangen. Hur upplever du det? Är det pengar eller är det maktstrukturen i sig som är drivkraften?
Det är svårt att säga. Alltså det som är svårt att komma åt är ju inte pengarna. Att de vill åt mycket pengar. Det som är svårt att komma åt det är ju strukturen på hederskulturen. Därför att den är så oerhört djupt rotad. Och den är så annorlunda mot allt som vi vet, vi som är uppvuxna här. Och den är ju inte bara dålig heller. Att det är liksom familjer, de tar hand om varandra, de stöttar varandra och sådär. Att det är det här som är svårt. Och den strukturen är så, den är så oerhört stark. Mm. Så att, och jag är pessimistisk. Jag vet inte riktigt hur man ska komma åt den. Ju mer jag pratar med de människorna som lever i en sån kultur, ju svårare tycker jag att det blir.
Lisetan.
Jo, nej, men jag håller med dig fullständigt. Och det vi ska ha klart för oss att det är liksom hederskultur, klanstruktur, det är det här kollektivistiska tänkande. Det är liksom familjen som kommer först. Vad individen gör, han är bara en liten bit av det. Men det som är det positiva med det, det är just att man får trygghet av den här familjen. Vi lever i det individualistiska, där vi har eget ansvar och var en av oss ska göra någonting. Som är totalt motsatsen. Och vem är det som hjälper oss? Jo, det är staten. Ja. Kommer man från en kultur där man inte alls har litat på staten och staten aldrig har gett en något, så har man det här. Och för att man ska vilja ändra sig, som det är så extremt djupt rotat, precis som du sa, så måste de ha den här tryggheten. Och det är väldigt svårt att ge dem den här tryggheten, eftersom vi inte har så svårt att lagföra, precis som Niklas berättade. Så att jag tror fortfarande på att det blir ett långsiktigt arbete. Människor måste integreras, vi ska ha mindre getton. Man måste sprida människor så att de hela tiden inympas av majoritetkulturens värderingar. Och jag tror att man måste börja givetvis på dagis och man måste ha omfattande utbildningsinsatser. Man måste göra någonting åt bilden av vad är en man. Vad maskuliniteten. Och göra någonting åt hederskulturen, hur man ser på kvinnor och män. Alltså de här flickorna där är inlåsta. Det är faktiskt ett brott, men det gör ingenting åt det. Och det är väldigt många människor som är utsatta och vi har lämnat dem åt sticket därför att vi inte vet hur vi ska göra.
Jag tror inte heller på att hårdare straff kommer bidra till alla lösningar på något sätt. Det kommer lösa vissa problem, men problemet är ju naturligtvis mycket större än så. Det finns ju en rapport som heter Skillnaden i Stockholm, som Stockholms stad har gjort en granskning av alla stadsdelar. Där tyvärr min stadsdel sticker ut negativt rejält. Den är väl hälften så, eller dubbelt så stora problem i relation till många andra. Och det innebär att vi har betydligt färre som går ut grundskolan med fullständiga betyg. Årsinkomsten är hälften av vad den är i Stockholm i övrigt. Treåringarnas tandhälsa är sämre. 17-åringarna skattar sin egen hälsa mycket sämre. Färre som är i sysselsättning, färre som är arbetssökande. Fler som lever på bidrag, oavsett vilken siffra vi går in på, så är den mycket sämre än vad de är i de andra delarna av Stockholm. Mm. Så det är klart att sådana faktorer påverkar också.
Eva-Lena, man brukar ju säga att alla samhällsstrukturer, inkluderade så kallade etablerade samhället, bygger på att människor är beredda att i någon mening byta bort sin frihet mot trygghet och byta sin lojalitet mot en viss form av beskydd. Kan det etablerade samhället konkurrera med de här tydligen väldigt starkt förankrade kulturerna i de här områdena?
Men det är väl som vi har hört här innan, det finns nog inte en enkel lösning, utan det man måste ändra ifrån grunden. Man måste ändra synen liksom på samhället i stort, så att jag tror det finns ingen enkel lösning på det här.
Men hur får man de här människorna som är inne i den här minipyramiden, i den stora pyramiden så att säga, att ändra sig, att ändra norm?
Nej, men det är väl som, precis som Lise sa, man får börja liksom på dagis, skolan, i familjen, i samhället i stort. Så jag tror inte man kan bara ta ut någon företeelse på det sättet, utan det är ju ett jättejobb liksom i samhällsbyggnaden framåt.
Johanna, skulle det fungera att börja på dagis med de här människorna?
Jag är inte säker på att, jag vet inte vad som skulle fungera. Jag är ju ganska pessimistisk tyvärr, men det är klart att man måste ju börja tidigt, och man måste ju framförallt, tror jag, jobba med pojkarna. Pojkarna, se till att de lär sig vad fan det innebär att vara en vanlig, bra människa. Så att inte de utsätter flickor för brott hela tiden. Mm. Om man lär dem det, så kanske man kommer lite grann på väg. För alltså de som redan lever i den här strukturen, det är ju redan för sent. Och sen så är det, tycker jag så här, omhänderta barn mycket tidigare från föräldrar, där man märker att det är osund hemmiljö. Men då har ju socialtjänsten de har ju så oerhört mycket att göra i de här områdena som är utsatta. Så de kan ju sitta och laborera med, ska vi LVU-a det här barnet eller det här barnet? Och så har de 45 sådana ärenden på socialsekreterare. Hur ska de göra?
Om vi försöker vara lite framåtblickande, du säger att du är pessimist här. Ja. Om vi ska ta fram kristallkulan och titta på ett par års sikt. Det är alltid intressant. Niklas, varsågod.
Nej, men det finns mycket tid som tyder på att Moder Svea inte mår bra. Det finns mycket som tyder på att vi kommer få fler sådana här områden. Och problemen kommer snarare växa. Sen kanske det inte blir samma områden. De kan flytta sig. Om man tar mitt eget område, Rinkeby-Tensta, det ligger ju väldigt geografiskt bra på många sätt. Skulle man ändra bara uppsättningen bostäder, att göra fler bostadsrätter, man kan göra en bostadskarriär och få goda krafter att stanna kvar, så kan det säkert ändra just mitt område. Men det kommer förmodligen innebära att det problem växer större någon annanstans. Mm. Så att många saker går åt fel håll, skulle jag säga.
Lise Tram, Kristallkulan, åklagarmyndigheten.
Ja, vi är ju liksom också en länk i rättskedjan bara. Vi generellt kan jag säga, jag håller med vad ni har sagt. Alltså, jag tror på integration, jag tror på utbildningsinsatser och jag tror på att i bemötandet när vi har de här målen var väldigt, väldigt tydliga och att inte backa, inte så att säga av rädsla låta bli, och det gör vi inte, utan vi så att säga åtalar tufft på det sättet att vi backar inte och vi ser till att vi har säkerhet så att ingen av oss hos oss ska vara rädd för att fatta beslut. Det tror jag är otroligt viktigt, att man inte har den här tystnadskulturen i våra myndigheter. Så att vi ska inte vara rädda. Och det är vi inte.
Eva-Lena, hur ser framtiden ut?
Nej, men jag tror också, hoppas att det ser ljust ut, att det här kan komma på rätt spår. Men jag tror för domstolarna så gäller det liksom att kunna ha tillräckliga med resurser, jobba med bemötande, jobba med säkerhet så att det blir en säker miljö för alla som kommer. Och det är också resurskrävande, men att jag tror det här bemötande säkerhet, det kommer vara en utmaning för domstolarna framåt.
Johanna, du sa att du var pessimistisk, men om du ändå ska titta in i kulan framåt, finns det någon ljusning?
Ja, men det är klart att man måste tro det. Nej, men jag tror att så länge vi pratar om att det är problem så tror jag att det är bra.
Det gör vi här just nu.
Ja, precis. Jag är ju journalist, så jag är ju för att öppenhet och att man diskuterar oavsett vad man tycker i frågan, så tror jag det är bra att man lyfter det. Jag tror att det hjälper väldigt många människor som är utsatta av såna här stora familjer i områdena att även vi i övriga samhället får upp ögonen för det, vad det faktiskt innebär för dem. Och det är en bra början, tror jag.
Mm. Stora utmaningar, mycket att ta tag i inför framtiden. Aftonbladets rättsredaktion fick sista ordet i den här diskussionen om parallella rättssamhällen. Tack för att ni tittade, tack gästerna för att ni kom hit.
Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser.